Innan vi börjar så ska jag visa er en sak. Det här kommer det att handla om lite senare. Och det här ser ni då är en stenklump. Det här är en kopia egentligen, eller en miniatyr är det. I själva verket på riktigt så är den ungefär, ja, den är nog så här stor, bred. Det var nämligen så att på 500-600-talet före Kristus så besegrade den dåvarande stormakten babylonierna. De besegrade den israeliska judarnas krigsherr. Och judarna togs till fånga och så tog kejsaren av Babylonien, Nebukadnessar hette han. Han tog med sig allt folket till Babylon och där blev de fångar. Några år senare, 50 år senare ungefär, då var perserna de stora, stormakten. Persien, det är det som är Iran idag. Det är Persien. Den kungen, han hette Kyros. Och han, och det här står det också om i Bibeln faktiskt. Han skrev en, vad ska man kalla det, ett dokument som egentligen är det första dokumentet över mänskliga rättigheter, faktiskt, brukar man kalla det. Han sa att alla folk får återvända hem och de får också ha de religioner de vill ha. Nebukadnessar, han Babylonien, då den där onde kejsaren, han hade låtit riva templet i Jerusalem. Det var bara en hög med sten. Då säger perserkungen Kyros att vi kommer att följa med er hem och så kommer vi på vår bekostnad bygga upp templet åt er. Och jag skickar med den främsta av alla tempelarkitekter. Och han hette Nehemja. Står om det också i Bibeln faktiskt. Det är inte så länge sedan. Då har det gått liksom 2500 år. Så hittade man texten som Kyros hade skickat ut. Inte skrivet på ett papper utan på en stor lercylinder. Det här som ni ser, de här strecken här, är rader och i de raderna så är det kilskrift skrivet. Och det är det äldsta alfabet som finns. Vet ni vad? Jag var i Iran under 2010-talet, kanske om minst en gång om året, fram till 2018. Med turister och för att jag själv var så intresserad av den här historien. Nu tyvärr går det inte att åka till Iran om man är svensk. Ja, går det, men det är väl inte hälsosamt kanske. Nu har tiderna förändras. Men då var det helt okej. Och en gång kom jag till Teheran, huvudstaden i Iran, det dåvarande Persien. Och då hade de ställt ut originalet. Och det har jag sett då med egna ögon. Jag kunde inte läsa vad det stod på det kilskrift. Men där har vi alltså världens första deklaration över mänskliga rättigheter. Varför berättar jag detta? Därför att det ska jag återkomma till i min predikan sen. I Persien. 2017 tror jag det var. Så var jag tillsammans med min kompis Gunnar Lorentzon som är gift med Else-Marie där. Så var vi längst österut i Iran mot gränsen till Irak. Och där ligger en stad som heter Sush eller Susa. Det står om den staden i Bibeln också. För där bodde de persiska kungarna för 2500 år sedan. Och då var det ju Kyros, ni vet, han som hade gjort, skrivit dokumentet om de mänskliga rättigheterna som gjorde att alla folk som befann sig som fångar i det här området fick åka hem Men det var många som stannade kvar också. Och bland annat var det en kille som stannade kvar och han hette Daniel. Och han bodde i Sush, eller Susa. Och han jobbade då åt kungen som hade tagit efter han som skrev den här texten. Och han hette Darius och som alla kungar så tyckte att han ville vara lite bättre än alla andra. Darius som det heter. Så han kallade sig för Darius den store naturligtvis. Och Daniel är en fri man och han har en hög position i hovet. Som en parentes då kan vi säga att när Darius, när han slutade som kung, då blev en annan kung som hette Xerxes. Det brukar vara det enda som börjar med X om man ska hitta på något. Så är det Xerxes, det är den persiska kungen alltså. Och han var gift med en judisk kvinna som hette Ester. Hon har också en egen bok i Gamla testamentet. Så det finns mycket om det här med Persien i Gamla testamentet. Jo, där var jag och Gunnar då, i Sush, som idag är en liten håla mer eller mindre. Det ligger lite ruinhöga kvar i de här templen. Men det som finns där, det är Daniels grav. Och där var vi. Och där var det livat kan jag säga. Det var ett stort som ett litet, ska vi säga, en... Alltså graven var som en stor, som ett stor kub så här. Utsmyckad och väldigt vacker. Och där var det massor med pilgrimer. Judiska pilgrimer. Kristna pilgrimer. Muslimska pilgrimer. Och en salig blandning av alla. Och vi som kom dit då... Vi var så välkomna där och det var som en fest som pågick där efter 2,5 tusen år. Det kändes jättekonstigt. Det var liksom lite förvirrande det här. Det var som blandning av alla religioner, världens religionerna där. Det som hände då med Daniel, det var att när den här kungen Darius då, eller Darius den store... Han var lite under, de hade ju inte samma religion. Daniel tillbad ju då Bibelns gud medan Darius visste väl inte riktigt vad det var för gud. Han var Zoroaster förmodligen. Men han tyckte att det varit lite jobbigt det här för kungen. Så han skulle... sätta den här Daniel på ett riktigt prov. Och nu ska ni få höra. Det här från Daniels bok kapitel 6 så står det så här. På kungens befallning hämtades Daniel och kastades i lejongropen. Kungen sa till honom, den Gud som du ständigt dyrkar må nu rädda dig. Och sen drog man fram en sten och lade den över gropens öppning och kungen förseglade den med sitt eget och sina stormäns sigill så att ingenting skulle ändras i Daniels sak. Kungen gick sen tillbaka till sitt palats och han fastade hela natten. Han ville inte ha någon kvinna och låg sömnlös tidigt i gryningen. Steg han upp, skyndade sig till lejongropen. Och när han närmade sig gropen ropade han på Daniel med ängslan i rösten. Daniel, Daniel, du den levande gudens tjänare, har den gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Då hörde kungen Daniels röst. Konung, må du länge leva, min gud har sänt sin ängel. Han stängde till gapet på lejonen och de gjorde mig ingen skada. Jag har befunnits vara oskyldig inför Gud och jag har heller inte gjort något ont mot dig, konung. Och sen fick Daniel komma upp ur lejongropen och sen så var de kompisar resten av livet. Lite udda kanske. Men som sagt, det var 2500 år sedan och det är lite svårt att veta hur folk tänkte just på den tiden. Så. Där har jag alltså varit och stått där vid de här händelserna utspelade. Det var ganska häftigt faktiskt, måste jag säga. Men frågan då i den här boken och där i Sors där jag var och liksom nu är ju samma som den här kungen Darius ställde så där länge sedan. Alltså, har den Gud som du dyrkar, kan den rädda dig? Jag träffade i Göteborg en kille som var från Iran som hette Mehran. Han berättade för mig att han, när han bodde i Iran, så var han en mycket gudfruktig muslim. Han skötte alla böner som en muslim måste göra varje dag. Han fastade Ramadan. Han levde efter lagens bud så till den grad att han kände sig helt övertygad om att Gud gillade honom väldigt mycket nu. Och så bad han till Gud att han skulle få träffa en kvinna och få gifta sig, vilket han gjorde. Det visade sig bara att den där kvinnan, den där tjejen, var inte någon vidare. Hon, för det första så lurade hon honom på en massa pengar. Dessutom så var hon otrogen och flörtade runt med en massa andra karar hela tiden. Han visste aldrig var han hade henne, och när han försökte då fråga henne hur har vi det egentligen, så vart hon jättearg och skrek åt honom och kallade honom för fula saker och så här. De skildes som ovänner, och Mehran tyckte att vad är det för en gud? Här har jag gjort allt rätt och sen så lurar du mig på det här sättet. Nu kan man ju tycka att Gud kanske räddade honom från det där trolösa fruntimret. Men så var det ju inte riktigt i hans värld, va? För att i hans syn så handlar det om att synen på Gud så handlar om allting om förtjänst och belöning. Och om man dyrkade Gud på rätt sätt och tillräckligt mycket så belönade ju Gud med att man fick som man ville. Och det hade ju Mehran gjort, och ändå blev det så här. Så Mehran slutade att tro på Gud. Han var arg på Gud och surade och fick kontakt till slut med en tjej i USA som var kristen på internet. Och hon blev hans liksom själasörjare och berättade för Mehran om Jesus och hur Gud liksom visat vem han är genom Jesus. Och det tyckte Mehran lät bra, och så sa han, jag vill nog bli kristen, men tyvärr går det ju inte att bli kristen här i Iran, för det finns inga kyrkor att gå till som jag får gå till. Rätt tufft att leva i Iran, ska ni veta. Och då säger den här tjejen, nej men det behöver du ju inte. Det behövs inga kyrkor för att du ska vara kristen. Ja, men det måste det väl, sa. Nej, lika lite som din bil måste ha ett garage för att vara en bil, så kan du vara kristen där du är, som du är. Jesus är med dig i alla fall. Så på den vägen var det. Och till slut, efter en tid, så lyckades Mehran ta sig från Iran och hamnade i Sverige. Och där träffade jag honom. Nu ska vi göra klart en sak. Att alla muslimer menar att muslimer och kristna tror på samma Gud. Så är det. Alla judar menar samma sak. Skillnaden är hur man tillber Gud, eller alltså hur man närmar sig Gud, eller vad man tror om Gud, vad man tror att man kan förvänta av Gud. Det är det som är skillnaden. I Bibeln, och särskilt då Gamla testamentet som jag läst ur nu, så talas de om olika gudar, och de har väldigt olika kvaliteter. En del är värdelösa, en del är farliga, och en del är löjliga och en del är onda rent av. Men nu är det ju inte så att det förr i tiden fanns fler gudar än vad det finns idag. Och det nu bara finns. Alltså det fanns ju en gud idag och bara en då också. Och då ställer man frågan, vilken Gud tillber du? Vad menar man ju då när det bara finns en? Det kan jag berätta för er. Jag har jobbat som pastor i kyrkan i över 30 år. Sen 1987, det är över 30 år va? Ja, nästan 40 år. Oj, vad jag är gammal. Mitt barnbarn sa igår att jag är nog 100 år, trodde han. Minst, sa han. Min fru protesterade som tur var. Men hur som helst, jag har jobbat som pastor så länge och har träffat så mycket människor. Och inom kyrkan så är det också så att vi betraktar Gud på väldigt olika sätt. Och ibland kan vi fundera över om vi tillber samma Gud. Jag jobbade ihop med en kille en gång, han var med i Svenska kyrkan. Och han gick till kyrkan ibland och han trodde på Gud och det, så han var fin med det. Och sen träffar han en annan person som var med nästan i sån här lite galen sekt. Alltså. Och då ville den här sektkillen, han ville vinna över då den här min jobbakompis som bara var med i Svenska kyrkan då, som han tyckte inte var. Och där gick inte min kompis med på, han sa det går inte, så vi har inte samma religion du och jag. Och då, men tillbad de samma Gud då? Ja, det gjorde de. Var de kristna då båda två? Ja, det var de. Absolut, men sen fanns det inte så mycket mer gemensamt. Därför att deras personliga förväntan på Gud var så olika. Och det här kan vålla problem. Jag har träffat ganska många kristna, både i Svenska kyrkan och inom Ekumeniakyrkan och andra samfund, som i grunden upplever att det är Gud som är deras problem. Fattar ni? Alltså människor som varje dag känner att de liksom kan inte följa sin fria vilja, för att i så fall blir Gud arg på dem. Och kanske till och med vill straffa dem. Och ibland upplever människor att Gud, han kan inte förlåta dem. Inte ens för den minsta småsak. Och om han kan så vill han nog inte. Och de ber om befrielse och förlåtelse kanske varje dag, men upplever ändå att de står i skuld. Och ibland kan det här gå så långt så att människor känner att ja, men jag kanske inte har någon rätt att leva ens. Och i det här så påstår man att det är Gud som vill ha det på det sättet. Man undrar då varför en människa i den situationen inte helt enkelt inte slutar att tro på Gud. Men så enkelt är det inte. För de som lider av detta dyrkar varje dag en Gud som inte kan rädda dem. Var sitter problemet? Jo, i deras huvud. I föreställningen om vem Gud är. Jag har vid något tillfälle faktiskt sagt till en sån person att det vore bra om du helt enkelt bytte religion. Säger de, ska jag konvertera till islam eller någonting? Nej. Jag menar bara att du ska börja tillbe en Gud som faktiskt kan rädda dig. En som inte dömer dig och hackar på dig och får att skämmas hela tiden. Utan en som hjälper dig. Det är i grunden en riktigt dålig Gud som du ständigt tillber i din ångest. En falsk Gud faktiskt. Ja, lejonen då. De här i lejongropen. Daniel där som låter en ängel komma som täpper till gapet på dem som det står. Alltså, jag tänker att de här lejonen i den här berättelsen är ju... Alltså, ska vi säga, det är ju inget, sitter ju inte i huvudet på Daniel, va? Utan det är ju på riktigt. Lejonen finns där, det är ingen psykologisk företeelse. Men i det fallet, och det är ju ändå det som är berättelsens poäng, Gud räddar Daniel det från honom, från det som bokstavligen vill käka upp honom. Det var på riktigt, men det är det ju för oss också. Eller hur? Alltså, tittar han på nyheter på tv, hur det beskrivs, vad mycket hot det finns. Och det är krig och det är miljökatastrofer och det är liksom hela tiden så är det här. Och då tänker jag på de här lejonen i den här berättelsen är samma sak som alla farligheter som kan drabba oss och som vi går omkring och är rädda för hela tiden kanske. Och vi undrar, hur ska det här sluta? Hur ska det här sluta? Tror jag på att Gud kommer att rädda mig? Tror jag på en Gud som ska låta den här historien som vi lever i det här livet, ska det få ett lyckligt slut? Det vill vi ju, eller hur? Ja, visst är det farligt, men kommer det sluta lyckligt? Visst är det sorgligt allt emellanåt, bedrövligt är det. Ja, men kommer det sluta lyckligt? För det är slutet på varje historia som avgör om hela berättelsen var på gott eller ont. Och då säger Jesus så här, för han visar ju vem Gud är. Han säger, jag har kommit, säger han i Johannes 3:16. Jag har kommit för att ni inte ska gå under. Visst är det gött? Jag kommer för att ni inte ska gå under. Jag har kommit för att det ska gå bra till slut. Så att när den här historien är slut och eftertexterna går, då är vi med där, va? Uppskrivna i himlen, livets bok, läs Marina. Jag tänker mig det som en film till den bästa musik. Liksom. Så går eftertexterna, vilka är med? Vi är där. Vilda lejon, det är allt det där som vill äta upp oss i tillvaron. Saker som suger och näringen ur oss till, intet gör oss. Poängen med berättelsen om Daniel är att han med ja besvarar frågan, Gud som du tillbär, är han den som räddar dig? Är han det? Om man är rädd eller besviken så kanske det handlar om att byta åsikt om Gud. Precis som Märan som var muslim och blev kristen eller alla andra kristna som jag har mött som har varit rädda för Gud och kommit på att det var väl inte bra. Och inte minst då den här persiske kejsaren Darius som den store som ropar ner i lejongropen. Daniel, den där guden du ständigt tillber, har han räddat dig? Och svaret, konung må du leva länge. Jajamän. En sån gud tror vi på. Oj, vad jag pratat länge. Förlåt.